Får man veta, det här är perspektiv med mig, Per Granqvist.
Men det är Mehmet den andra som det känns som erövran som till slut bestämmer sig för att nej, nu ska vi göra slag i saken och det här ska bli huvudstad igen som man ska styra ett rike som sträcker sig liksom över Europa och Asien.
Det du hör i bakgrunden är inte polisbilar från New York utan det är polisbilar i Istanbul. Du kanske också hör fåglarna i träden som omringar det svenska konsulatet här i denna stad som jag har förmånen att besöka under några dagar. Istanbul, ja det är Europas största stad och vid åtminstone två gånger i historien har det också varit världens största stad. Idag bor här 16 miljoner invånare, åtminstone officiellt. Men man räknar med att det kan vara så mycket som 20 miljoner människor som räknar den här staden som sitt hem. Det är städer som dessa som en sliten formulering brukar beskrivas som en smält degel. Men det förutsätter ju samtidigt att det som ska smältas är etniskt eller religiöst eller intellektuellt helt rena människor utan påverkan från andra. Och det finns förstås inte. Ingenstans där jag har varit är det här lika tydligt som i Istanbul. Medan New York har sina boroughs och stadsdelar med olika kulturer är allt sammanblandat här på ett sätt som gör att det är mycket svårt att hålla reda på det. Allt hänger samman. Alla kulturer lånar av andra kulturer och det som började som helgedomar en gång i tiden kan bli kristna kyrkor och senare moskéer. Eller ta historien. Det moderna Turkiet som vi känner idag grundades 1923 men moderniseringen började under 1800-talet under osmanska styret. Och även om Ankara numera är huvudstad är det Istanbul som förblir det ekonomiska och kulturella nav som dominerat regionen under mycket lång tid. Det är alltså värt att fördjupa sig i historien och ingen är bättre att göra detta än Olof Heilo som är föreståndare på det svenska forskningsinstitutet i Istanbul. Han har forskat på många olika ämnen men är särskilt kunnig i bysantisk historia, något han forskat på i både Wien och i Lund. Och med honom som guide ska vi idag vandra genom det gamla Istanbul och upptäcka dessa många lager från bysantisk tid via osmansk tid och fram till hur det moderna Turkiet grundas. Vi kommer passera över det gyllene hornet, gå via basarerna, via torg, gravplatser och moskéer. Bortom allt det där turistiska för att försöka förstå stadens olika lager. Och vid varje ställe så blir det en utgångspunkt för en liten utvikning som ger dig sammanhang om allt från det romerska sättet att bygga vägar till muslimska bönetraditioner. För det finns ju allt samman här. Och du behöver inte följa med på någon karta men i anteckningar till podden kommer du att se några av de stopp vi besöker. Det här programmet är ett samarbete mellan vad vi vet och det svenska forskningsinstitutet i Istanbul med det gemensamma syftet att sprida kunskap från den här delen av världen till en bredare publik. Och vill du veta mer om vad de gör och all forskning som bedrivs där, gå in på srii.org. srii.org. Innan vi börjar, om du inte redan följer podden, passa på att göra det nu för att inte missa lärdom. Lika intressanta ämnen i kommande avsnitt. Och som alltid så når du mig på perspektiv@vadvivet.se. Med tips på gäster eller ämnen som du skulle ha perspektiv på. Och därmed är det dags för oss att börja. Och det gör vi på Galatabron, mitt i den naturliga vik som kallas för Gyllene Hornet. Där jag ställer följande fråga till Olof Heilo. Var står vi någonstans? Vad är det vi ser runt omkring oss?
Jo, nu står vi alltså mitt i inloppet till det som kallas för Gyllene Hornet, en vik som går in från Bosporen och som någon har kallat för världens bästa naturliga hamn. Och det är här alltså som Konstantin den store bestämmer att här ska det romerska rikets huvudstad anläggas då på 300-talet. Den ska flyttas från Rom som redan har börjat spela ut sin roll och så letar man efter ett nytt och bättre ställe att regera den kända världen ifrån så att säga. Och Gyllene Hornet, för det går in liksom som ett horn den här viken och om man ser det i aftonsolen så mycket poetiskt så blänker det som guld brukar man säga. Och framför oss har vi då Bosporen som ju förbinder Marmarasjön och Svarta havet och i förlängningen Svarta havet med Medelhavet.
Och var är den gamla delen? Den ser vi här fram till höger. Det är som en grön limpa som sträcker ut så här, en slags halvö.
Ja, precis. Det är en halvön som är det gamla Konstantinopel som var helt omgärdat av murar då under från Konstantins tid och framåt. Och nu är det bara delar av de murarna som är kvar. Men den är väldigt stor. Alltså, den var ju för sin tid enorm, den stan. Och vi kommer ju gå en bra bit in faktiskt ända till slutet av muren i min tanke. Så att du kommer att se hur stor den är. Det är 6 kilometer ungefär mur på ena sidan och så tänker man att den är ungefär nästan som en trekant på något sätt. Så att det är 3 gånger 6, det blir ganska mycket.
Jag har bekväma skor, men så då traskar vi iväg.
Ja, tycker jag.
Vi fortsätter över bron och når den halvö som är Istanbuls historiska hjärta. Ett distrikt som heter Fatih, vilket betyder erövrare på turkiska, som är Mehmed erövraren, vars moské vi kommer att besöka senare. Via en gångtunnel under vägen kommer vi upp på ett stort torg som vi sedan snäddar över. Det ska säga direkt att det är helt omöjligt att spela in allt kul som Olof berättar. Alla detaljer han pekar ut, alla sammanhang han förklarar, alla infall och små anekdoter som han förmedlar. Det är också väldigt svårt att spela in saker när man går, så därför har vi strukturerat den här promenaden så att vi spelar in när vi stannar upp vid saker som är särskilt intressanta och som säger någonting om något större eller om andra aspekter eller lager. Så jag följer Olof hack i häl bland gränder fulla med handlar av kryddor, plastleksaker, siden, fejklockor, vattenpipor och korgmöbler. Och till sist så står vi på en innergård med vita rappade väggar med, där det verkar vara som att några linnehandlare håller hus bakom en gammal moské. Då har vi gått över bron och kommit till hamnen MNU och gått in i marknadskvarteren. De är i någon slags linneshop det här tror jag. Linnetyger i massa olika färger och... Det pågår någon slags e-handel eller ska budas här bakom. För någon kille står och tejpar ett stort tygpaket här bakom. Så det är nog det vi hör. Var är vi någonstans egentligen?
Jo, här har det förmodligen handlats sedan sen antiktid. Ända sedan 300-talet. Det som alltid varit marknadskvarter. För att här ligger ju som sagt världens bästa naturliga hamn. Och här börjar gatorna dra sig upp då, längs åsen som följer själva stadsudden. Så att det är spännande när du säger just textilier för att man kan spekulera i om det till och med finns en kontinuitet att de handlar med textilier just här. Någonstans här var under medeltiden venetianarnas kvarter som bedrev med just textilier en hel del. Och bakom oss så har vi ett av de första moskékomplexen som vi kommer att komma förbi. Och det är den som är här som heter Rüstem Pasha-moskén och det är uppkallad efter en hovman hos den store sultanen Suleiman den första på 1500-talet som lät uppföra den är mycket berömd för sitt kakel. Vi kan gå upp och kika kort på det innan vi fortsätter. För att här börjar liksom, på andra sidan av det här komplexet så börjar en av de stora marknadsgatorna som förmodligen är den samma i något förändrad form som finns kvar ända sedan 300-talet.
Moskén Olof talar om heter Rüstem Pasha. Förlåt om jag manglar det turkiska uttalet här. Och en trappa upp så kan vi då se kaklet som verkligen är underbart vackert. Men kakel är ju inte riktigt någonting som lämpar sig för podd. Så vi beundrar detta och sen slinker vi ner gärna på något vis, kommer ut någon annanstans och sen går vi länge med längs vad som är en av huvudgatorna från Gyllene Hornets strand upp mot den ås som går i öst-väst riktning över Fatih-halvön. Det är kul, det är trångt, det är massor med saker, ännu mer grejer. Tebutiker, köttbullestånd, porslinsbutiker, grönsaker, husgeråd, partypoppers, plåtleksaker, turistkrafts, fler fejklockor, fler handdukar, fler vattenpipor. Nu är vi på väg in i basarkvarteren, men har gatan alltid varit så här trånga?
Alltså, man kan säga så här, det är ett mönster som man ser runt hela Medelhavet. Det är ju att i antiktid så har det funnits stora breda gator, ofta med arkader på sidorna. Och sen kan man tänka sig att efterhand som åren går så börjar handlarna långsamt att flytta ut sina butiker lite. Kanske de tar över arkaden så småningom och sen i något skede så börjar de ta över gatan också. Och då kan du inte längre ta dig fram med kärror som du kunde i antiktid utan kanske bara med en åsna. Och sen i något skede så kan du inte ta dig fram med en åsna heller om de blir riktigt, riktigt smala och längre. Så det är det vi ser här. Vi går alltså förmodligen längs med det som var den gamla Makros Embolos, alltså den stora tvärgatan kan man säga i Konstantinopel, och som man nu kan skönja i att den är någorlunda rak fortfarande. Och vi kommer nu strax att gå in i den överbyggda delen som många nu tänker, det här är stora basaren, men egentligen är vi är basaren, vi är basarkvarteren. Det här har man som sagt handlat sedan sen antik tid, men efterhand har delar av de här kloggats ihop så mycket så att de har blivit som en enda stor överbyggd enhet, och det är den som många tänker på som stora basaren och som vi kommer gå in i nu alldeles strax. Men man kan precis fortfarande se samma gata följer sitt eget spår genom även den överbyggda delen.
Och har den här gamla basaren, var den ett torg då en gång i tiden med liksom stånd och canvastak och sånt som man sen byggde över, eller?
Nej, utan däremot så har det i tidig osmansk tid börjar man med att förnya, alltså när osmanerna tar över den här stan på 1400-talet så är den ganska avfolkad och delvis förfallen. Så att de börjar med att revitalisera marknadskvarteren genom att bygga ett par slutna byggnader som man fortfarande ser idag som inkorporerade med den här större enheten. Men den här gatan vi går på, den var förmodligen, fanns förmodligen som en gata fortfarande tills man bestämmer sig som sagt för att nu lägger vi valv på den och så blir den också en del i det övriga.
Och det är för att skydda mot solen eller varför man valv på?
Ja, sol och regn. Så att, ja, det kan du se många håll runt östra Medelhavsområdet. Alltså, det är bara om vi ska kalla dem för souk, alltså en sån här överbyggd basargata. Ja. Idag tänker vi kanske mer på, ja, en annan historia, 1800-talets passagearkitektur som man ju gjorde på samma sätt för att den nya tidens köptempel skulle vara skyddade, man skulle kunna gå och flanera där. Men det, i Mellanöstern är det ju en lång tradition.
Men var det då en köpmannaförening som ägde den här, eller ägde staden den? Alltså hur fick man liksom ett hål i den här, man kunde bara sälja vad man nu kände för att sälja?
Dels fanns det ju skråväsende som var hårt reglerat, men sen är det ju också en statlig angelägenhet att det finns goda marknadskvarter, så att när det gäller de här stora byggnationerna så var det ju sultanerna själva som gick in och bestämde att det här är någonting som staden bör ha helt enkelt. Och det, också, det hände ju att det utbröt pandemier och liknande. Pesten härjade ofta i Osmanska riket. Då fick man ju från statligt håll se till att stänga de här så att det inte skulle sprida smitta. Och det ledde till en hel del protester. Det var inget som handlarna var så förtjusta i. Och omvänt är det ju en klassiker i man talar i osmansk tid att när det började bli politiskt oroligt någonstans, det märkte man genom att handlarna började stänga sina butiker. Då förstod man att nu var det fara och färde för de styrande. För när butikerna stängs, då går det snart ut för med hela ekonomin. Det är för övrigt något som man hände fortfarande på 70-talet för revolutionen i Iran.
Ja, man kan ju se det liksom också nu om det är oroligheter i någon stad, så är det ju börja med att spika igen, liksom handlar spika igen sina fönster och man förutspelar på någonting. Det kan man ju se i den här delen av världen, men man kan ju lika gärna se det liksom i Paris när det är gula västarna, eller liksom i New York eller i USA när det varit så här Black Lives Matter. Så att det är kanske universellt.
Ja, jag gissar att de gör det väl delvis för att skydda sig mot vandalism. Men i det här fallet så gjorde man det också som ett sätt att protestera. Det fanns ju inte liksom några andra sätt att gå till kungs liksom, men det var man missnöjd med. Men om man stängde ner, då var det ett tecken också på att man var missnöjd. Det här är inte bra alltså.
Där ser man. Ja, men vi går in i kvarteren då. Vi fortsätter upp mot den här stora basaren, huvudbasaren. Det vi sett innan har tydligen bara varit en försmak. Och här är det inte så trångt när vi kommer in, men vi är andra sidan här på förmiddagen innan alla turister vaknat. Och det här är den här klassiska basaren du kan ha sett med höga valv, ljust och stråk av varierande bredd. Allt ser likadant ut och allt ser på något sätt också annorlunda ut hela tiden. Här säljs verkligen allt från eleganta sidensjalar till elektronik och lite mindre gränden. En sak som jag tänkt på och som skiljer från andra basarer jag varit inne på är säkerheten. Här har jag ingen som helst anledning att vara rädd för ficktjuvar eller bedragare i den meningen, intygar Olof, som inte har talat om någon sån här incident under sina många år här. Jag försöker hänga på honom, han går raskt och målmedvetet genom marknaden. Och jag är lite varm och trött nu efter den här långa stigningen upp mot halvöns topp. Så på andra sidan basaren så hittar vi en kiosk mitt på torg. Där Olof beställer lemonad och jag beställer en svalkande lokal favorit. Nu står vi här på torget och jag har precis beställt en Iron Buttermilk. Vad är det jag ska dricka nu?
Du ska dricka en form av yoghurt med lite salt i. Det är inte märkvärdigare än så, men det är en dryck som du hittar hela vägen från Balkan till Indien. Och den blir lite tjockare ju längre österut du rör dig och kanske lite kryddigare också. Här är det smakade mest som tunn yoghurt med salt ungefär, men det är en populär dryck i hela Turkiet.
Vi har lämnat marknaden bakom oss och kommit ut här på det här stora torget. Här korsas allting. Här är stadens centrum.
Ja, precis. Här är det som var korsmitten för den antika stan. För att som alla romerska städer anlade man Konstantinopel med en stor huvudgata i östvästlig riktning och sen en tvärgata i nord-sydlig som vi just kom ifrån. Och den här stora huvudgatan som går östvästlig riktning, den ser vi här framför oss och den kallades för Messe i antik och bysantinsk tid. Och den finns fortfarande också kvar. Man kan mycket tydligt skönja den. Det är en av huvudlederna även i dagens centrala Istanbul.
Och du berättade för mig innan om att det stod någon slags tornbyggnad precis när de vägarna korsade varandra. Vad var det och varför hade man det? Varför att markera en mittpunkt?
Precis. Det är en så kallad tetrapylon, alltså en port med fyra öppningar. Så att, det ser man ofta i antika städer att över korsmitten så hade man en sån portgång. Och i det här fallet så var den känd för den hade en slags vindflöjel på toppen som visade vindriktningen och som många medeltida besökare berättar om.
Men venetianerna var här och snodde den, va?
Venetianerna var här och stod väldigt mycket. 1204 så är det ju venetianerna leder ju hit fjärde korstågets arméer och de plundrar stan väldigt grundligt kan man säga på allt som korsfararna är framförallt duktiga på att smälta ner saker, så det gör de med den där kopparflöjeln. Venetianerna har lite mer smak så de plockar på sig saker och tar med sig det till Venedig där man kan se en del av detta idag. Jag tror att vi talade tidigare om den här gruppen, så kallade tetrarkgruppen, som stod uppställd här någonstans i närheten, som föreställer det sena romerska riket, fyra tetrarker, de som tillsammans skulle regera den romerska världen på 200-talets slut, när den började bli så komplex att man inte kunde styra den bara från Rom längre. Den är en skulpturgrupp i porfyr. Och den kan man se idag på Markusplatsen i Venedig. Men det är en liten flisa av en sko eller fot som fattas på den. Och den flisan hittade man här på 50-talet när man gjorde utgrävningar. Så att det är ganska spännande. Det finns idag i Istanbuls arkeologiska museum.
Underbart. Och vilket håll ska vi gå nu?
Nu följer vi Messe, huvudgatan, förbi det som gamla, som var hette Theodosius Forum, och som nu är platsen för den stora Bayazid-moskén, och där det ligger bokmarknad fortfarande sedan många hundra år. Och sen kommer vi till en speciell liten moské som har mycket speciell historia, där man kan följa alla lager i den här stan, som jag tänkte vi ska titta på.
Längs vägen, när vi inte kunde spela in, har Olof berättat om det osmanska riket och hur det är kopplat till Istanbuls historia. Så jag ber honom dra det från början.
Det rike som osmanerna upprättar, det är ju i första hand osmansk, får man säga. Alltså det är knutet till dynastin. Det är de som härskar, och under dem finns det en mängd folk. En del av dem är turkar och muslimer, och de betecknar sig oftare kanske efter sin religion än sin etnicitet. Alltså de är muslimer. Och sen finns det andra folk, för här bor ju kvar greker eller grekisktalande. Och de är ju en viktig folkgrupp som blir känd som den romerska, heter de fortfarande i osmansk tid. De heter romillet, alltså romar. Man uppfattade dem ju, de var ju romare när vi tog stan, så de fortsätter att vara romare. Och så finns det armenier och så finns det judar. Så att det är de viktigaste grupperna i det här jättestora riket som ju sträcker sig från Ungern till Algeriet, Irak, liksom. Det är jättestort.
Sen driver man det här. Alltså det är det ottomanska riket som sen formas här. Och de håller det här hur länge som helst. Vad är det som gör att de inte blir utmanade när det varit liksom slagsmål om den här platsen och den här delen av världen innan?
Alltså det dröjer ju som sagt en tag innan de bestämmer sig för att nu ska vi till slut lägga vantarna på Konstantinopel. Då behärskar de redan stora delar av Balkan och Anatolien. Men tveka lite om de verkligen ska ta stan här i mitten. Den är ju som sagt då ganska utarmad faktiskt, för den har ju legat rätt isolerad. Och det är många som kanske tycker att det inte lönar sig, utan det är bättre att man har sluter allianser med de här kejsarna som sitter kvar här. De har ju ändå ingen reell makt. Men det är Mehmet den andra som känns som erövran som till slut bestämmer sig för att nej, nu ska vi göra slag i saken, och det här ska bli huvudstad igen, som man ska styra ett rike som sträcker sig liksom över Europa och Asien. Och han gör slag i saken, och det blir ju inom 100 år så har den ju expanderat något alldeles enormt. Så de här stora moskéerna, alldeles precis här bakom oss, så har vi Bayazid-moskén, som är uppkallad efter Mehmets son Bayazid. Det är den första monumentala moskén som finns kvar än idag här i stan, som alltså uppförs vid vad som den gången måste ha varit ruinerna av ett romerskt forum. Så att det går ganska fort för stan att islamiseras i det hänseendet. Och sen behåller de ju makten fram till, ja faktiskt, när, under första världskriget är det fortfarande en öppen fråga vad som ska hända med Konstantinopel. Det är ju Ryssland bland annat har ju sneglat på den här stan sedan 1700-talet. När ryssarna tar Krim på 1770-talet till exempel, så börjar de genast och yppa fantasier om att kanske ta Konstantinopel och göra Hagia Sofia till en kyrka igen och såna här saker. Så att fortfarande under första världskriget så finns det ju ryska förhoppningar om att det här ska bli en rysk stad. Så att efter kriget gör ju grekerna också en framstöt, och det går inte så bra, utan det är ju Mustafa Kemal som sen blir känd som Atatürk som slår tillbaks dem och sen grundar då republiken Turkiet. Och han vänder sig ju bort från Istanbul. Han bestämmer att den här stan är alldeles för invecklad med en historia om kejsardömen och om religionskrig och om anspråk på att kontrollera de här sunden och så här. Han håller sig i Ankara, och det blir huvudstaden för dagens Turkiet.
Fanns Ankara innan, eller grundade han den också?
Ankara fanns, gamla Angora, som man kände till med kattsläktet till exempel. Eller genom Angora-garn och så. Men det var en liten fästning liksom, bara, som sen byggdes ut något alldeles enormt till det som nu är Turkiets huvudstad.
Och då grundar han det moderna Turkiet här då på 20-talet. Och då är det ju en väldigt liksom sekulariserad stat. Han vänder sig bort från mycket av de här traditionerna. Han ville bygga den moderna staten. Hur blir det då att vi är där vi är idag?
Ja, alltså det finns en önskan ju också från ska vi säga, sin Atatürks tid och framhävade som att det är i stort sett han som stampade moderna Turkiet i grunden. Och det är ju inte helt sant, utan osmanen har ju under hela 1800-talet ägnat sig åt ett ganska ambitiöst reformprogram som är känt som Tanzimat. De inför post och telegraf, bankväsende, skolsystem, allting liksom kopieras för att efter olika, dels efter fransk modell, belgisk modell och allt möjligt, för att man ska helt enkelt få det här multikulturella imperiet att fungera mer effektivt. Och det funkar så där, för att de här kristna staterna på Balkan som gör sig fria under loppet av 1800-talet berövar ju staten en stor del av sin kristna befolkning. Så att i början av 1900-talet, då när Osmanska riket går in i första världskriget, då präglas ju tidsandan av en, det finns en vad ska vi säga, ja, panislamisk då retorik som går ut på att de kristna vill inte ha oss, Europa vill inte ha oss, men vi är i alla fall muslimer. Och 1914 utropar ju alltså officiellt kalifen jihad mot globalt jihad mot alla otrogna, och det går inte heller så bra, utan i slutet på första världskriget står Osmanska riket som förlorare och lider väldigt svårt av framförallt hungersnöd. Så man måste också förstå det som hände på 20-talet mot bakgrund av att Atatürk kommer där och kan säga att titta, jag var här och slogs vid Gallipoli mot britterna, jag försvarade det här landet, men de här sultanerna, vad gjorde de? De satt i sina palats och pratade om jihad, och vad hjälpte det? Så att han har retoriken för sig. Han avskaffar ju 1924 den sista resten av Osmanska riket, och det är den titel som kallas för kalif, som egentligen är en titel som gäller den högsta auktoriteten i hela islam, och den avskaffas 1924 just med argumentet att de här osmanerna har inga skäl att svänga sig med det här, de har liksom inte gjort någonting, utan det är jag som är, jag har räddat det här landet och jag tycker att jag har rätt att slänga ut dem här nu. Så att det är en diskussion som pågått sedan i 100 år i hela den islamiska världen om vad ska man göra när man inte har en kalif längre, men det är en annan historia.
Och när kommer Erdogan till makten? Istanbul är den stora staden, det är alltid den som har styrt, och sen har vi den administrativa huvudstaden. Men det här är den ekonomiska motorn, här är handelsmotorn, och det gör att om man blir borgmästare här så är man automatiskt ganska mäktig.
Ja, fast man ska tillägga också att det var ändå ett par årtionden just under republikens tidiga år när Istanbul faktiskt förde ändå en, jag kan inte säga en tynande tillvaro, jag menar stan moderniseras också, men den verkligen stora boomen till att bli vad det nu är, alltså Europas största stad, det sker på 50-talet. Under senosmansk tid har den här stan kanske, kan det röra sig om en miljon, en halv miljon, det är inte en jättestor stad efter europeiska mått den gången. Utan på 50-talet äger rum en massiv invandring från Anatolien till de stora städerna och framförallt till Istanbul. Och då växer den inom loppet av ett par årtionden till den här jättestaden som den är nu. Så att på 90-talet när Erdogan gör sitt genombrott, då är han borgmästare i Istanbul. Han blir mycket populär då genom sitt sätt att administrera staden. Och sen 2002 så tar ju hans parti AKP, vinner ju då parlamentsvalen och banar så småningom väg för att han blir premiärminister och sedermera president. Så att det är en lång period nu. Det är ju 20 års tid som han har suttit i makten.
Efter att ha gått rakt söderut upp till det här torget så är det nu dags att svänga västerut och följa huvudgatan. Men efter bara några romerska kvarter längs den gamla romerska huvudvägen viker vi av in på universitetsområdet. Och när vi passerar så får mig undra om hur vetenskapligt Turkiet är, vilket i sin tur får mig undra hur sekulärt Turkiet är. Och det visar sig vara en fråga som inte har ett enkelt svar.
Nu står vi vid Istanbul universitetets magnifika port. Det ser ut som det var ett gammalt palats här innan, det kanske är så. Men är Turkiet liksom, är det sekulärt eller är det en religiös stat? Hur skulle man beskriva det idag?
Det är en svår fråga. Det är ju lite som man brukar man ju diskutera i Sverige också, sekulärt i Sverige. Alltså, man kan väl säga som så här att jag skulle först säga att Turkiet är en postimperiell stat. Alltså, det är ju restmassan av ett jättestort imperium. Men där man också gjorde erfarenheten när det kollapsade var ju att de kristna staterna gav sig av. Och så gjorde man ju en ändå, får man säga, ganska brutal utveckling med de sista på 20-talet. Alltså, det var bortåt en miljon greker som lämnade dagens Turkiet och ungefär 500 000 turkar som fick lämna dagens Grekland. Och då bytte man ju ut efter religionsgränserna. Då brydde man sig inte om etnicitet, utan där förekom ju liksom fall av att folk som var visserligen kristna, men de var ju helt inkulturerade här, pratade turkiska, och omvänt, folk som var muslimer men pratade grekiska, när de fick ju plötsligt flytta på sig, då skulle de hitta en hemvist i de här nya nationalstaterna som man skulle skapa. Och det betyder ju att de nationalstater som skapades grundades på en tillhörighet som var religiös. Sen vad människor trodde och tänkte, det är ju en svårare fråga att komma åt. Och så tror jag också man måste komma ihåg att religionen i osmansk tid var väldigt starkt knuten till sufiska ordnar och brödraskap som man på 20-talet under Atatürk började förbjuda och ganska kraftigt undertrycka. Det betyder att de levde naturligtvis kvar sina liv i skymundan och är ju delvis tillbaka, får man säga, i politiken med full kraft sedan åtminstone 40 år. Alltså det finns inte liksom den här tydliga skiljelinjen mellan exakt vad som är religiöst och vad som är sekulärt. Det går in i vartannat och jag tror inte riktigt man kan göra en så skarp åtskillnad. Utan det är lite också man frågar liksom, vet folk som har ibland frågat, varför är katolicismen så viktig i Polen? Men det är ju inte så konstigt heller om man tänker på det. Polen är också ett land där man under århundraden definierades från att man var inte protestant, för det var tyskarna, och man var inte ortodox, för det var ryssarna. Utan katolicismen blev ju ett väldigt viktigt där i det fallet, ja, identitetsmässigt, alltså det blev en identitetsmässig markör. Och i fallet Turkiet är det så att man är inte kristen, men man är ju inte heller arab, utan det stiftade man ju mycket brutalt bekantskap med under första världskriget, och att den arabiska världen gav sig ju av och liksom den stod ju britternas sida till slut i första världskriget. Så att det är en känsla av att man är inte det ena och man är inte det andra, utan det som är kvar är att man är turk och man är muslim, och de två komponenterna kan man inte helt skilja från varandra.
Om man är modern och man är väldigt traditionell samtidigt då, alltså, vilket kanske kan gälla alla stater på något sätt.
Ja, det är också svårt det där med när det gäller modernitet, eftersom...
Jag tar exempel den här reformen som kom för några år sedan där liksom kvinnor skulle ha slöja, men de kunde samtidigt synas i offentligheten på ett annat sätt än de gjorde innan.
Skulle ha slöja har det inte funnits något krav på, utan under kemalistisk tid så var det ju så att man försökte ju undertrycka bruket av slöja. Och det var någonting som man under Erdogans första år i makten väldigt kraftigt gick emot. Och man sa att även flickor med slöja till exempel ska ha rätt att kunna läsa på universitet och liknande. Och det har ju skett och kanske delvis också lett till en faktiskt emancipation av kvinnor som annars överhuvudtaget inte ens lämnade hemmet. Så att det är en komplex fråga, men sen behöver inte det här med slöja och konservatism behöver ju inte heller vara religiöst kopplat. Utan det finns ju muslimer som har en liberal inställning och som, där kvinnorna absolut inte har slöja och där man absolut inte identifierar sig med de konservativa läsningarna av islam. Och omvänt finns sekulära som är väldigt konservativa och liksom håller på hårt på familjevärderingar och kvinnor ska veta sin plats och sådana här saker. Så att det går verkligen inte heller att dra... Naturligtvis, det finns vissa mönster, men det går inte att helt säga att det är svart eller vitt.
Svaret är alltså att man inte riktigt kan säga om landet är det ena eller det andra. För det oftast är svaret att det är både och. På andra sidan universitetsområdet börjar det slutta ner för igen. Vi passerar skolor och områden där folk verkar må bra, men ju längre ner vi kommer, ju sämre har folk det. Det går nästan att se höjdkurvorna som inkomstkurvor. Ju längre ner vi kommer, ju sämre blir det. Vid en uppenbart mycket gammal byggnad svänger Olof höger och vi går sedan i en båge längs den här byggnaden och följer vad som ser ut som ruiner och som en byggnad på samma gång. Kanske ser ut som ett badhus, kanske en kyrka eller en moské. Allt är lite oklart. Vad tittar vi ut över nu?
Ja, det här är ruinerna av ett romerskt bad som ligger precis i anslutning till den gamla akvedukten som går här precis bredvid från 300-talet uppkallad efter kejsaren Valens som dog i krig mot goterna i slutet på 300-talet.
Då tog man vatten från akvedukten och rakt in här i de här baden. Vi ser liksom, det är ruiner, det ser lite grann ut som de här ruinerna man kan se i Visby. Lite halvrisigt, det är lite buskar och sen in till det står någonting som ser ut att vara moské då.
Ja, och det här har vi nämligen stadens många lager verkligen på varandra. Så att det här badet har i något skede övergetts och så har man istället byggt om resterna till en kyrka. Och det är den kyrkan delvis som vi tittar på här. Den övertogs då efter 1204 när korsfararna intog stan, så övertogs den av franciskaner. Det var en väldigt nygrundad orden, katolsk orden på den tiden. De här som är kända bland annat för fattigdomslöften och den helige Franciscus var ju i stort sett samtida med det här. Så att det är intressant att nämna att man har hittat in i den här kyrkan vad som möjligen är den äldsta avbildningen av Franciscus här, trots att han själv ju aldrig var här, men franciskanerna var här. Så att det här var alltså en kyrka då i bysantinsk tid och den blev sen ortodox igen när korsfararna hade fördrivits och sen på 1400-talet när stan intas så ges den av sultanen till en sufisk orden som kallas för Kalandaria. och eller kalender syfjärna som man säger då på turkiska, och det är en tiggarorden, så den har vissa likheter faktiskt på så vis med franciskanerna. Det finns en del lustiga paralleller mellan dem. Och kalandari-dervischerna då, som de heter, de håller till här, har ett slags soppkök och skola och så här, par hundra år på 1700-talet, när då inte så mycket kvar av den här orden längre, då bestämmer man sig för att nu tar vi restaurera det här och gör om det till moské. Så att det är en ganska typiskt exempel på när det fanns kyrkor som blev moskéer omedelbart vid erövringen, för de hade en speciell, som Hagia Sofia, de hade en speciell status. Det var väldigt viktigt att markera att nu är det nya tider och nya makthavare. Och sen var det ju många andra som stod övergivna eller som just tjänar helt andra syften under en längre tid. Och sen i något skede när man kanske fick pengar så kom man på att ja, men nu tar vi och restaurerar och så använder vi den som moské. Så att den här har alltså då varit moské sedan 1700-talet. Och den bär verkligen alla de här lagren inom sig. Nu kan vi inte se det, men på andra sidan finns också resten av ett litet sidokapell med fresker då från 1300-talet ungefär.
Ska vi ta det här med Östrom och det bysantinska och Rom vid något tillfälle? Så går det inte så bra för Rom om man tänker att det har blivit för stort. Man behöver dela upp det i flera städer och sen så faller Rom, men det fortsätter vara kvar här.
Ja, alltså det är många olika komponenter som ger varandra där. Det var väl ingen som hade räknat med att Rom skulle falla. Så det är inte så att man radikalt... man lägger inte ner Rom, utan stan har ju kvar en väldigt viktig prestige som bevisas av att påven bland annat blir ju kvar där. Han sitter ju kvar där än idag. Men däremot är det så att det finns en dragning, kan man säga, i den senromerska tiden åt östra Medelhavsområdet. Man märker att många kejsar börjar komma från Balkan till exempel på 200-talet. Och sen är det också så att kristendomen gör ju att Mellanöstern och Levanten får en helt annan betydelse inom riket. Och man tittar på hur den kyrkliga strukturen tar form under 400-500-talet. Så ligger ju de patriarkerna, som ju är högsta överhuvuden då i kyrkan på den tiden. De är i Rom, den som vi idag kallar för påven, men han är ju bara en av de fem på den tiden. Då finns det patriarker i Jerusalem, i Alexandria, alltså dagens Egypten. Och i Antiochia, alltså södra Turkiet, det som nu blev förstört i jordbävningen. Och sen Konstantinopel. Så att det visar väldigt tydligt att det är en dragning åt östra Medelhavsområdet ekonomiskt och kulturellt och även intellektuellt. Jag menar, det viktiga kraftcentrum som ligger i öster helt enkelt. Så att det är inte så konstigt att det är Konstantinopel som blir den här staden i mitten som, där väldigt mycket makt koncentrerar sig. Men sen är det ju naturligtvis andra komponenter som spelar in, nämligen att västra Europa så kollapsar ju gränserna mot germanerna på 400-talet och Rom plundras ju ett antal gånger. Så att stan tappar ju sen ganska snabbt sin betydelse, och ett sista försök görs på 600-talet, så är det en kejsare härifrån som får för sig att han ska besöka Rom och fundera på att det kanske skulle kunna bli huvudstad igen. Så han är där, men så tittar han på stan och så säger han att det var nog ingen bra idé. Så stack han och tog med sig bronstaket på Pantheon på köpet.
Och det bysantiska, vad är det då?
Alltså beteckningen bysantinsk är egentligen anakronistisk. Utan de som bor här, de kallar sig romar. De har ingen annan identitet än att de är romare. Men de talar grekiska, för grekiska var ju alltid, det var ju ett viktigt språk redan i, jag menar, även i klassisk romersk tid. Och det tar över väldigt snabbt i östra halvan av Medelhavet som lingua franca. Så här talar man grekiska, men man kallar sig för romare. Det fortsätter man att göra efter att turkarna tar stan, så omvandlar de den ortodoxa kyrkan, blir då en egen struktur i det osmanska riket som kallas för den romerska folkgruppen, kan man säga. Mm. Så beteckningen romare lever kvar som namn på ortodoxa och grekiska ortodoxa i östra Medelhavsområdet. Medan bysantinsk är en term då som västerländska historiografer börjar använda under 1500-1600-talet ungefär. För att i Västeuropa så vill man ju, man anser själv vara arvtagare till romerska riket, och då får man lite problem med den här...
Med de som kallas romare.
Exakt, så då måste man hitta på en egen term för dem, för att markera att de hör inte dit, utan de är ju något konstigt litet sidospår egentligen. Så att det etablerar sig termen bysantinsk, som härrör då från den namnet på den antika bosättningen här som heter Byzantion, och som i arkaisk mening ibland användes för att tala om den här stan man kallade då för Byzantion. Så att i Frankrike och Tyskland framförallt så etableras det här att man börjar tala om att det var det bysantinska riket. Men det är alltså en egentligen nedsättande term som sen har blivit gängse helt enkelt. Så att vi talar, i skolböckerna lär vi oss inte precis om att det romerska riket levde kvar till 1400-talet, utan möjligen finns det en halv spalt om det så kallade bysantinska riket. Och så
just det, någon slags falang som kanske till och med inte hade förstått att Rom hade fallit.
Ungefär så framställs det. Ja. Och lite också, alltså det är ju förknippat med väldigt, har ju delvis negativ laddning på många språk. Om du säger på engelska Byzantine så kännetecknar det något som är väldigt krångligt eller överlastat. Och det här går ju tillbaka till fördomar som fanns redan på medeltiden när många västerländska alltså korsfarare och köpmän och sändebud som kom till den här staden, alltså när den fortfarande var som störst, att de kom hem och berättade om de här överdådiga ceremonielen och guldet och prakten. Och så är det lite så här, liksom surt kör även på något sätt, att ja, men det är liksom, de där bysantinarna, de tycker ju att de är något ungefär, men de vet ju alla att de där är ju bara överlastat och de lever med, vad är det man säger, svänger sig med lånta fjädrar och lever.
För man tänker sig att vid de europeiska kungahusen så var det ju ganska krångliga ceremoniell då också. Absolut. Så att de här överglänstes av den här stan här borta, det faller inte heller i god jord.
Nej, alltså det är ju dubbelt, väldigt många om man tittar på europeiska kungahus och alltså uppkomsten av nya maktstrukturer i Europa som ju sker under loppet av många hundra år medans efter folkvandringstiden när Konstantinopel är ganska orört. Det är ju att man faktiskt försöker härma Bysans. Man vill likna de härskarna här. Men samtidigt är det en dubbelhet i det hela. Att man uppfattar att man vill vara som dem fast samtidigt vill man på något sätt revoltera mot dem. Det är kanske något freudianskt här, faders och fru, jag vet inte.
Jag tänker att det är någon sån här norm också, för jag står och tänker ju alltid att historien är ju alltid såklart ur mitt perspektiv. Inte bara den här roliga, likt som du berättade om att vi svenskar ofta tror att historien fanns för att skapa mig och tata, nu är jag här. Jo. Och det innebär att allting som är liksom i perifert och kanterna och liksom långt borta, det är ju inte centralt per definition på något sätt, utan det är ju vi som sätter det. Att det då är några andra som är mer sofistikerade, att liksom att vi nu har folk i Sydamerika som har en enormt komplicerad, det hänger inte ihop med alla små bilder från, de står utanför Lens och spelar panflöjt, där är deras kultur liksom. Det är svårt för oss att hantera att vi är inte liksom normen. Och det finns historier som inte handlat om vita män, konstigt nog.
Så är det, och i det här fallet så tror jag också man får tänka så här att det var kanske ömsesidiga, men här i Konstantinopel så var man ju övertygad om att det här var centrum. Så man hade väldigt svårt att förstå när det började dyka upp sändebud från Västeuropa att ja, de här barbarerna som sköljde över kontinenten för några hundra år sedan, vad vill de nu ungefär? Och ett ganska talande exempel, det är på 900-talet, då kommer det sändebud från tysk-romerske kejsaren, som heter Liutprand, han kommer från Cremona i dagens Italien. Och han är ju på en ambassad för han vill försöka få till en äktenskaplig allians mellan det bysantinska kejsarhovet och det tysk-romerska kejsarhovet. Och han skriver brev hem som finns bevarade. Och ett är han liksom mycket nöjd och det är fantastiskt och fint så här. Men efter ett tag så inser han ju att han blir ganska illa behandlad. Kejsaren är inte här, är inte jätteförtjust i tanken på en äktenskaplig allians. Och då ändras ju tonen i de här breven och då börjar han skriva hem och säga att ja, det är bedrövligt här, det är liksom, det läcker in där jag bor, maten är dålig och sen, alltså han försöker, vet man också att han köper på sig siden, för det här är ju en stad där man, vilket är mycket ovanligt på den tiden, kan köpa silke alltså, för att det hänger ihop med hela siden vägen bort Kina och det finns en inhemsk silkeproduktion och den är mycket hårt kontrollerad. Så att Liutprand köper med sig och försöker smuggla med sig sånt där ut. Och han blir stoppad vid porten för man undersöker ju hans bagage och så upptäcker man att nej, det där får du inte ta med dig liksom. Och då skriver han mycket talande i brevet liksom, skriver han då att ja, men det där vill man ju ändå inte ha. Det är liksom, man skulle ju se ut som en fjolla om man gick omkring klädd det där. Så att där har du på något sätt fångat lite den här västöstliga dynamiken att man ser upp till det men man känner också att nej, men vi kan faktiskt gå vår egen väg. Vi behöver inte bry oss om de här gamla fördättingarna i Konstantinopel längre.
Men det ska vi göra, så nu går vi vidare.
Ja.
Några kvarter bort så sätter vi oss i en gammal bar. Den serverar som så många andra bara en sak. Och i det här fallet är det båsa. Det är en tjock dryck toppad med pudrad kanel gjord på fermenterat vete och en svagt söt syrlig smak. Lite som att dricka lös, slät risgrynsgröt. Jag vet att jag inte totalt säljer in det, men det är liksom inte äckligt, men kanske inte jättegott heller. Det visar sig att den moderna Turkiets grundare Atatürk drack båsa här 1934. Och det vet jag, för hans bägare, ja, den finns bevarad i ett glasskåp vid vårt bord. Efter en kort paus i den här fina baren så fortsätter vi vår färd. Och nu går vi neråt. På 50-talet bestämde att folket skulle bo i moderna betonghus snarare än de traditionella trähusen. Men det ser ut som att betonghus inte renoveras på mycket länge. Och ju längre ner vi kommer, ju sämre blir husen.
Sen övergår de i industribyggnader och ett stort köpcentrum från 50-talet som visar sig innehålla endast affär som säljer symaskiner. Det är för att det är nära den gamla textilmarknaden, meddelar Olof. Men jag menar hundratals affärer med symaskiner i alla butiker, samma sak. Men så är det tydligen. Och precis utanför hittar vi ett kapell bakom höga murar och där ringer Olof på. Ingen öppnar den här porten, eller ingen vill släppa in oss. Det är lite oklart, så jag ber honom förklara sig. Vad är grejen?
Vi har precis ringt på en dörr här med en vakt som inte vill öppna in till en kyrka. Här är taggtråd och det är en turkisk flagga och så ett pyttelitet kapell. Vad är det vi står inför?
Ja, taggtråden och flaggan brukar tyvärr vara indikationer på att det finns en kyrka. Men det här är en grekisk kyrka som är inte särskilt spännande och gammal i sig. Men den är byggd över en hagiasma som det heter på grekiska, eller ajasma på turkiska. Alltså en helig källa. Den här traditionen att man uppfattar källor som heliga, det går tillbaka till antiktid, alltså för kristendomen. Men inkorporerades här i stan väldigt tydligt med kristna traditionen. Så att många källor runt om i stan blev också platser för kristen vallfart. Och det där fortsatte sedan in i muslimsk tid. Så att på turkiska så är den här lilla kyrkan känd som första i månaden kyrkan, Aybirin Kilise. För att dit ber man sig första dagen i månaden för att be vid källan, alltså som muslim. Folk som köar här utanför. Ofta så ska man då också ta med sig en nyckel eller köpa en nyckel i kyrkan som man sen kastar i havet efteråt. Så att det är ett exempel verkligen på hur lokala traditioner som blandas och ligger ovanpå varandra och fortsätter att leva vidare trots att det bor inte särskilt många greker, definitivt inte i de här kvarteren längre. Så att man kan anta att en stor del av besökarna i den här kyrkan är antingen ortodoxa pilgrimer från Balkan och Ryssland eller så är det just lokalbor.
Otroligt fascinerande. Och att de då har taggtråd, vad består det av? Att man är rädd att någon ska attackera dem? Och...
Ja, tyvärr finns en ganska konstant hotbild. Det har ju förekommit att kyrkor har bränts ner och liknande. Och samma sak när det gäller viktigt är att de alltid har en turkisk flagga för att visa sin lojalitet med republiken. Det blir mindre nationalister är mindre benägna att ge sig på dem i det hänseendet. Och det här ska man ju tillägga att det här är ju tyvärr din historia som det är många som idag tror att det här är liksom första hand religiöst kristet islamiskt. Men alltså det är ju under den officiellt sekulära republikens tid som den allra största utvandringen av kristna har ägt rum från Istanbul och Turkiet, framförallt på 50- och 60-talen, så störtdök ju den grekiska populationen i Istanbul markant.
Varför det?
Det hängde ihop med Cypernkrisen och naturligtvis att man hade ju på 20-talet gjort den här befolkningsutväxlingen som var organiserad av Nationernas förbund på den tiden där 1 miljon greker lämnade Turkiet och 500 000 turkar lämnade Grekland. Men man hade gjort vissa undantag. Konstantinopel ansågs ju så speciellt. Det var ju ändå Greklands största stad, om man kan säga så. Fast den var ju aldrig grekisk efter självständigheten då. Men det var ju många greker som bodde här, hundratusentals. Så att man gjorde ett undantag för Konstantinopel och man gjorde ett undantag för de turkar som bor i Trakien i Grekland. Och sen ledde ju spänningar då mellan de här två staterna på framförallt över Cypernfrågan då på 50-60-talet till att ja, kontakterna brakade samman och på 60-talet så bestämde man sig helt sonika i Turkiet för att utvisa alla som hade dubbelt medborgarskap och det råkade väldigt många av grekerna som bodde här hade också grekiskt medborgarskap i det laget så att det var väldigt många som fick lämna över en natt. De fick ta med sig 20 kilo, 20 dollar och allt så att väldigt ofta runt om i stan när man ser övergivna hus så är det hus där det har tidigare bott greker och som står kvar fortfarande efter 50 år. Alltså.
Och i kön, är grekerna också här den första varje månad eller de är här jämt?
Alltså det hålls gudstjänster, den här lyder under ekumeniska patriarkatet som vi kommer till lite senare. Så att det hålls liturgier och där kan man räkna med att det i alla fall kommer en handfull kanske ortodoxa besökare. Men jag vet inte om de i första hand står bland de som kommer hit för att be första.
Men är det liksom hur viktig är den här platsen? För den ser inte så viktig ut. Vi står här bland liksom dåligt parkerade bilar och symaskinsbutiker och rivningskåk.
Ja, jo, alltså det är inte som sagt inte särskilt viktigt.
Det är inte Nord.
Nej, det är det ju inte. Alltså, men den har ju en lokal betydelse. Men jag skulle vilja säga att det är inte någon viktig ortodoxa kyrka. Intressant är att det kanske är den mest centrala ortodoxa kyrkan man hittar idag i Istanbul. För den här, nu är vi ändå ganska nära det gamla centrum. Man får röra sig bortåt muren sen för att hitta fler aktiva kyrkor. Men så att på så vis är den kanske speciell. Men nej, det är en av många källor i den här stan. Mest känd är väl den som borta här vid Blacherney som Gunnar Ekelöf besökte på 60-talet som blev inspirationskällan till hans stora divan-trilogi. Det var en motsvarande sån här källa han såg där som satte igång hans kreativa skaparkraft.
Ja, ja. Ja, kul att se.
Vi tågar på. Efter kringelkrokar i olika kvarter och efter att jag förundrat noterat alla katter överallt. Efter att vi tagit en tunnel under Atatürkvägen som drog strax genom stan utan hänsyn till något. Ja, då är vi på andra sidan och klättringen börjar uppåt igen. Utanför Seyrek-moskén som från början var tre kyrkor hittar vi en uteservering med fin utsikt över Gyllenhornet och beslutar oss för att vi är värda en paus i värmen. Alltså beställer vi en hett te som man gör här. Nu har vi precis druckit te och står utanför ett klosterkomplex. Vad är det här vi ser nu?
Ja, det är ju inte ett kloster idag alltså, men det byggdes från början som ett kloster på 1100-talet under den komnenska dynastin. Och då ska vi tänka oss att då befinner vi oss i en tid när man har lidit ett stort nederlag vid Manzikert, dagens östra Turkiet, i slutet på 1000-talet mot de seljukiska turkarna. Så att det har börjat äga rum nu en massiv inflyttning av turkar i det tidiga bysantinska Anatolien, och den går väldigt fort och man är inte heller särskilt bra egentligen på att återta auktoriteten där, så att det är på ett sätt en nedgångsperiod för det bysantinska eller östromerska riket, men kulturellt är det ändå en blomstringsperiod. Det sker en väldigt litterär verksamhet i Konstantinopel och även arkitektoniskt och konstnärligt, och kejsaren Johannes Komnenos som han heter, han låter uppföra då det här klostret som heter Pantokratorklostret på grekiska. Det är egentligen som du ser här så är det alltså, det är tre kyrkor som i något skede har byggts ihop så att det blir som en enda jättestor kyrka. Men man kan tydligt fortfarande se att det är tre olika absider här.
Mm.
Och den här var alltså också gravkyrka då för Komnenos-dynastin. De lät sig begravas här inne. Och den här hade varit en stor anläggning som även inbegrep ett sjukhus skulle vi säga idag helt enkelt. Alltså, vilket ju inte var en självklarhet på medeltiden att du hade den formen av inrättningar. Men det hade man alltså, en form av statligt sjukhus. Mm. Där vi fortfarande vet vad statuterna föreskrev, att lakanen skulle bytas och hur många sängar det skulle finnas. Och så här. Det här togs över då också efter korståget då av venetianare och korsfarare. Och efter den osmanska eringen på 1400-talet så blir det här väldigt snabbt, det blir omedelbart till moské. För det här är ju en stor och pampig anläggning som man ser från långt håll. Så det är en viktig sån där prestigegrej att markera att den här tjänar nästan som sultanmoskén under den första tiden innan man börjar bygga egna moskéer runt omkring. Och den är fortfarande uppkallad efter en Molla Zeyrek, Jami heter det på turkiska, efter en mulla Zeyrek som var en framstående lärd i osmansk tid och som var då predikant här.
Jag tänker också att vi har tre kyrkorum som då är sammanbyggda till en moské. Och moské är ju liksom samlingsplats om man tänker liksom rent etymologiskt var det kommer ifrån. Då känns det, medan vi har ju kyrkorna som är i någon slags öst-västlig riktning och sånt, så de är ju mycket mer liksom fokus på just den platsen.
Ja, alltså det här, det är precis som du säger, i Istanbul märker man tydligt att alltså, kyrkorna har ju oftast en östlig riktning, sen är den inte alltid exakt östlig. Medan moskéer riktar sig ju alltid mot Kaaba i Mecka, så det är, som heter Qibla, böneriktningen.
Mm.
Och det ser man att i många av kyrkorna så är mihraben, alltså bönenischen som man ber mot, den är alltid lite tiltad i förhållande till absiden. Det kan du se om vi går in här. Så är det alltid att absiden står lite snett i förhållande till absiden i det som varit då kyrkan. Sen är det inte alltid så. Det finns vissa kyrkor som är byggda faktiskt på ett sånt sätt så att Qibla hamnar mer eller mindre rätt liksom. Men här är den lite lätt tiltad då. Och den här har lidit ganska svårt av senare jordbävningar, så att interiören idag är vad man skulle kalla osmansk barock. På 1700-talet så börjar osmanska riket också, ja, som alltid alla stora riken, man tar och suger upp impulser till öster och väster och så här. Så att man kan känna igen i dekoren invändigt ganska mycket så här rockajer och liknande element som man kanske annars förknippar med barockens Europa. Så att det är en spännande byggnad, det är väldigt många lager på varandra. Under mattorna i moskén, som ju, alltså under bönemattorna, finns det också bevarat under glas ett stort opus sectile golv, alltså en sån där, inte en mosaik, men ett golv som man har skapat av delar av stenar som lagts ut i mönster, bland annat ett som visar hela zodiaken, alltså en nästan kosmologisk bild, väldigt spännande. Så att det är en av de få bysantinska kyrkorna som har en iögonfallande plats och som faktiskt är så välbevarad, får man säga, in i våra dagar. Fast som sagt, den är, trots jordbävningar och så här. Så att,
ja, får vi se om vi kommer in då.
Ja.
Färden går vidare. En svänger vi höger och en vänster. Jag som ändå har hyggligt lokalsinne har nu tappat orienteringen och njuter lite av det. Det är härligt att hänga på bara och låta Olof både underhålla och visa vägen. Så småningom kommer vi uppåt mot de mer konservativa muslimska områdena i den här delen av stan. Och via en huvudgata där folk käkar glass och gör ärenden når vi ända fram till Fatih moskén. Det är varmt och solen skiner, så vi går in på gravplatsen och letar upp en bänk i skuggan från en simpress.
Då befinner vi oss på en gravplats och det som ju slår mig här är att det är väldigt lummigt och fint och det är mycket rosor och fina fåglar i bakgrunden. Men det är också att gravarna ser väldigt speciella ut. Alla verkar ha någon slags huvudbonad. Vad är grejen?
Alltså när man går på en kyrkogård eller gravplats, ska vi ju säga i det här fallet, som är från osmansk tid, så slås man direkt av att man markerar männens gravar med olika huvudbonader beroende på vad de har varit i sina liv. Man ser direkt sufier och dervischer, de har karaktäristiska hattar. Statstjänstemän i gamla tider hade turban, medan sen när turbanen förbjöds på 1800-talet som en led då i moderniseringarna, så byttes den ut mot fez. Och det ser man fortfarande idag, att statstjänstemännen då på 1800-talet, deras gravstenar är huggna så att toppen liknar en fez. Och kvinnornas gravar känner man igen på att de har blommor inskulpterade. Ibland kännetecknade hur många barn de hade. Det är svårt att tala om en gemensam kultur kring gravsättning och så i det muslimska världen. Alltså på ett sätt lika mycket som det är svårt att tala om en gemensam kristen kultur i det hänseendet. Jag skulle säga att den här typen av gravgårdar är ju, de är framförallt väldigt osmanska. Man hittar den här typen av gravstenar med uthuggna turbaner ända upp på Balkan. Uppe i Ungern finns det, i Budapest finns det rester av sådana. Så att det är ett sätt att manifestera vad den som ligger där var i livet. Och är den riktigt betydelsefull person, nu är vi omgiven här av ett par sådana här mausoleer, eller turbe som det heter på turkiska, som är byggda över enskilda personer som tillmäts en särskild betydelse, då ligger de ju i, då finns det en sarkofag och i ena änden på den är det en verklig turban som man har snott liksom kring stenen, som vi kan titta på om en liten stund när vi går in i de här. Då är det kanske inte så att det verkligen är kroppen som ligger i, utan det är mer symboliskt, men det är fortfarande en, just det att huvudbonaden betecknar den som ligger där, det är återkommande.
Och de vill gärna ligga också i riktning mot Kabastenen eller mot Mekka?
Ja, det kan vara så. Det inte, behöver inte vara så, men det kan vara så. Sen är det ju väldigt vanligt att naturligtvis vi ser uthuggna verser. Nu är vi ju på en gravgård som har en lång historia, så att här finns både gamla gravstenar med de gamla islamiska årtalen, och sen där står det inhugget ofta med sån här persisk, slängig, arabisk stil. Antingen är det, kan vara citat ur Koranen och det kan vara verser också. Men kommer vi längre fram i republikansk tid, så står det naturligtvis med latinska bokstäver och då också faktiskt med kristna årtal, som man ju gick över till ganska brutalt under Atatürks tid i hela Turkiet.
Det känns exotiskt, tycker jag, det är intrycket när jag ser de här gravarna. Att, oj, titta, man har huvudbonad, då ska jag säga någonting. Men det kan man ju också se på väldigt många kyrkogårdar i Stockholm eller i Sverige, ska jag säga, överallt faktiskt har vi det här med liksom, här ligger hemmans ägare, här ligger liksom, och där kan du också hitta en annan bibelvers som han verkligen ville markera sin tomhet inför överheten. Så att det är också hela tiden att titta, letar vi efter likheter eller letar vi efter skillnader?
Absolut, nej, men visst, så är det, och jag tror inte heller man måste framhäva olikheterna, men det är ett trevligt, det är ett spännande särdrag ändå i just det här med huvudbonarna, som jag tycker är roligt att framhäva. Sen är det ju lite intressant på gravgårdar av det här slaget, att när det finns en övergång från osmansk till republikansk tid, och när man ändrade tideräkning, så är det ju inte ovanligt att folk dog i den republikanska eran och man visste inte exakt när de var födda. Man visste ett årtal i islamiska år, men man visste inte exakt datum, så man kunde inte kalkylera om deras födelsedatum till kristna år. Så att på gravstenen kan det stå att någon är född på 1300-talet och dog på 1900-talet. För att då är det ju olika årtal som slås ihop liksom på det här sättet.
Man tänker, gud vad inflytelserik om han höll på i 500 år. Men nu precis, vi har precis satt oss här och bönetropen har slutat, för klockan är nu lite efter 1. gå igenom det lite kort. Varför kör man bönutrop och hur ofta ska man be dem? Alltså den här vi känner till om islam.
Alltså det är fem böner om dagen. En i gryningen. Sedan är det vid middagsutropet och det är det som vi just har haft. Och kom ihåg att det är sommartid så man får lägga på en timme där. Och sen är det på slutet av eftermiddagen och så är det vid kvällen börjar på skymningen och sen är det slutligen när det är natt sent på kvällen. Det har ju funnits med från islams äldsta dagar och det finns ju en intressant likhet kan man ju säga där, apropå likheter då. Men det är ju om man tittar på de orientaliska klostren i Mellanöstern, alltså de senantika klostren. Det är ju att du har en tidig morgonbön precis vid daggryningen. Sen går förmiddagen, den passerar utan...
Den springer iväg rätt fort, man hinner knappt öppna datorn och kolla mejl för lunch.
Ja, just det. Fast om du är munk i Katarina klostret i Sinai så kanske du snarare sätter dig i skriptoriet och jobbar några timmar.
Ja, men det är exakt samma.
Men i alla fall så att framåt lunchtid någon gång så blir det dags då för nästa bön. Och sen kommer de i snabbare takt till fram på kvällsbönen. Så att finns det också en likhet där.
Det finns den praktiska betydelsen av det. Liksom. Jag menar, det är klart man inte påverkar Gud omedelbart. Men det man tänker sig att man ska göra här ofta för att man är from eller varför?
Ja, dels är det ju en viss rytm mot dagen. Samtidigt är det ju så, islam är ju en väldigt pragmatisk religion om man kan säga så. Så att, det är ju inte så att du begår en svår dödssynd om du missar en bön. Du kan slå ihop, du kan be istället mera i slutet på dagen. Det är inte så heller så att du måste vara punktprick på platsen när bönutropet ljuder, utan varje bön gäller sen fram till nästa bönutrop. Så att det finns en flexibilitet. Och du pratade ju om också den här moskén som samlingsplats, och det är ju en viktig aspekt på fredagarna, för det är, fredagen heter även på arabiska Yawm al-Jumma'ah, det är så samlingsdagen, eller Jumma säger man på turkiska, och då är det särskilt att man samlas i moskén och lyssnar på fredagspredikan. Men annars är ju, det finns ju en större flexibilitet än det gör kanske i en många kyrkor där man förväntas samlas endast på givna tidpunkter. I en moské kan du komma och gå och be själv också liksom, när du behöver eller känner.
Och finns det liksom en minimibön då om man ber? Eller är det mest att, liksom, att samla sig på mattan och buga sig och liksom känna sig i kontakt?
Det finns ett program kan man säga av rörelser. Och sen är det, du kan läsa en sura, du kan läsa en annan sura. Det finns vissa böner som ofta är återkommande. Det är väldigt vanligt att man läser första suran i Koranen som heter Fatiha, öppningssuran till exempel. Och sen är det som beledsagas då av att du böjer dig fram, att du ligger på knä eller att du böjer dig också fram helt och hållet med pannor, liksom så att pannan rör vid mattan. Så att det är inte så komplicerat och man kan förstå att det här är något som har spritt sig över stora områden, för det är ganska lätt att ta med sig den här typen av religion om man säger så.
Mm. Ja, precis, du kan resa med matta, alltså, precis som att man kan resa med radband eller man kan...
Mm. Det är krångliga så, med en ortodox kyrka som kräver att du har en präst och en ikonostas och heliga nattvardskärl och ganska mycket paraphernalia på det sättet. Jag ska inte säga att det är, man ska inte överdriva det, men det är inte så konstigt tror jag att man märker att islam har spritt sig längs handelsrutter och... Också naturligtvis bland befolkningar som är rörliga.
Mm. Ja, för något ska man tro på. Det här verkar passa mig bättre.
Ja, det är praktiskt och du kan ta det med dig överallt. Samtidigt kan man komma ihåg att precis som vi såg exemplet i den här kyrkan som, där det är muslimer som besöker, är ju att i förmodern tid var ju gränserna ofta, de var ju mycket mer flytande än vi tänker i modern tid. Vi är så vana vid att allting är väldigt entydigt. Det fanns ju en större tolerans ibland för ambiguitet i förmodern tid, och det yttrar sig ju också i att man vet att när de första turkarna började vandra in i Anatolien då på 1000-1100-talet, men där har vi ju rapporter från att många av dem kom till kyrkorna och sa att kan ni inte döpa mitt barn, för jag har hört att det här ska liksom vara bra. Och det var ju inte att de var kristna då, utan det handlar ju mer om en pragmatisk hållning, att man vill försöka hålla sig väl på alla sätt som finns. Och den där föreställningen att det kristna dopet eller att de kristna prästerna skulle kunna ha positiva egenskaper eller kunna ge särskilda välsignelser, det hittar man även i arabvärlden. Så att gränserna har ju varit mer flytande i det förgångna än vad de har blivit sen när man kommer fram i tiden.
Precis, för när vi tänker på de här konservativa prästerna även inom kristendomen och liksom, nej, men de tänker inte viga kvinnor, de tänker inte ena eller andra. Man undrar inte vilken konservatism är det de klamrar sig fast vid. Det är ju naturligtvis också en fråga som har ett flytande och mångtydigt svar. Men jag brukar alltid tänka på, men vad är du konservativ? Det är lite som så här, make America great again.
Ja, men vad menar du med Amerika och när är det så det så fall det ska vara? Liksom?
Ja, i vissa fall handlar det väl om något så enkelt som att det är, alltså det här med ambiguitet är något som är, kan vara svårhanterligt. Alltså när saker och ting blir för lika varandra så blir vi stressade. Vi vill ju gärna också, vi är varelser som utläser mönster och vi tycker om ibland att de är klara och tydliga och är liksom enkelspåriga, men blir liksom, vi blir frustrerade och kanske ja, till och med rädda när de verkar flyta ihop. Och det är ju spännande just när det gäller de religiösa kommuniteterna här i området. Så vi vet ju till exempel att i senantik tid, alltså vi talar då senromersk tid, det är ju inte bara kristendomen utan även judendomen är ju en väldigt vital religion i området. Och vi vet att det verkar finnas ganska flytande gränser även där mellan. Alltså det var inget ovanligt att kristna även besökte judiska högtider. Och ett skäl till att vi vet det är att här i den här stan fanns på 400-talet då en patriark och känd kyrkofader som heter Johannes Chrysostomos som har efterlämnat en mängd predikningar som än idag är mycket lästa i kyrkan. Men i många av de här predikningarna så är han alldeles rosenrasande över att de kristna går och besöker synagogor. För hur kan de göra det? Och att han är mycket upprörd också över att könen blandas och så här i kyrkan. Han säger att det borde vara en stor mur mellan dem. Och så här.
Han har flera issues han jobbar med.
Ja, nej, han var, man kan säga mycket om honom, men han framstår inte alltid som en helt sympatisk figur. Men det här är något som sen fortsätter. Om man sen går ett par hundra år framåt och vänder vi oss till Bagdad, som nästa stora stad som grundas i Mellanöstern då på 700-talet. För där är det ju omvänt så att muslimer, islam är inte så gammalt, det har funnits i 150 år ungefär, men det är ju inte ovanligt att muslimer tar besöker också och kristna högtider, och det finns en predikant där då, Ibn Hanbal, han är rosenrasande med det och säger att det är en skandal att man gör på det viset. Så att det verkar vara ett återkommande mönster att flexibilitet och ambiguitet som funnits och sen då krafter som har blivit irriterade av det och försökt få stopp på den.
Mm, och krafterna är ofta farbröder, tänker jag. För det är, nu för tiden skriver de på Facebook och jag rasar nu att liksom, det är en kille som är Lucia och han är dessutom brun. Det är för mycket på något sätt för dem.
Så är det. Det är nog en återkommande mönster, tyvärr, tror jag, inom historien.
Här sitter vi vid en moské. Vad är det för något?
Jo, nu sitter vi alltså, trots att man kan inte tro det för det är så stillsamt, men vi är verkligen nu i hjärtat av Fatih, som det heter på turkiska, som är egentligen det turkiska namnet för den erövrade stan, alltså gamla Konstantinopel. Och här på platsen låg i bysantinsk tid den andra största kyrkan i stan. Den största var Hagia Sophia. Den andra största var den som hette de heliga apostlarnas kyrka. Och den räknar man med ha stått som förebild för bland annat San Marco-katedralen i Venedig. Och det var också den som var gravkyrka för kejsarna. Så att från 300-talet till 1000-talet så begravdes i stort sett alla kejsar i ett mausoleum som då låg i, till och med flera mausoleer som låg i anslutning till den. Sen vet man att den plundrades av korsfararna. Och sen förmodligen stod i ruiner i slutet på medeltiden, för det finns indicier på att den användes som stenbrott. Så att när osmanerna tar över stan så då är Mehmet erövraren väldigt intresserad av den här kyrkan. Och mycket tyder på att när han kommer hit så vill han se sig själv i kontinuitet med kejsarna på platsen. Så att han vill bygga sin egen moské och där han själv ska läggas till vila. På platsen då där Konstantin och de bysantinska kejsarna en gång hade legat. Så att han anlitar en, man antar att det är en grekisk arkitekt som uppför den första moskén som får namn efter Mehmet eller Fatih, erövran som han kallas då på turkiska. Så att Fatih-moskén är den som vi ser bredvid oss. Men den är inte kvar i den form som den byggdes då, utan 1766 är det en väldigt svår jordbävning som förstör stora delar av Istanbul. Och då rasar också den gamla Fatih-moskén. Utan den vi ser nu är ett exempel på osmansk barock. Av det slag som vi såg tidigare också nere i Zeyrek. Som är uppförd år 1770. Och det är en, som jag sa tidigare, det är en ganska lekfull kombination då av stilar. Som jag personligen är väldigt förtjust i. Det här är definitivt en av mina favoritmoskéer i stan. Jag är väldigt förtjust i den, även om den inte anses. Den är inte lika känd som de här stora moskéerna från 1500-talet som den stora arkitekten Sinan byggde. Men den har en alldeles särskild charm, och så är det speciellt. Vi är också hjärtat av det konservativa islamiska Istanbul just nu. Och det kommer man märka också när vi fortsätter att röra oss kvarteren bortom den. Så att, kan säga ju också här har vi ju den närmaste stora tyrben eller mausoleet här. Det är ju Mehmets egen som är där, som är Och det är spännande att lokala traditioner som har levt vidare hävdar fortfarande bestämt att han inte egentligen ligger där, utan att han ligger under moskén, alltså i de gamla valven till Apostlakyrkan. Så att det finns även en lokal tradition som bygger på att Mehmet Erören verkligen såg sig själv i tradition med det som hade funnits på platsen.
Ja, nu får vi gå dit och kolla in det.
Ja.
Vi passerar Fatit mausoleum och viskar medan folk ber sina böner. Jag har förstås inte mikrofonen på då. Moskén är vidunderligt vacker och väldigt stor inuti. Det är förvånansvärt stilla där inne och Olof säger att han aldrig sett det så här lugnt innanför. Men det är också mellan två böner och mitt på dagen. Jag skäms för att jag har shorts på mig istället för långa byxor. Jag har glömt det, men jag har tur. Dels verkar ingen riktigt bry sig och dels är Olof propert klädd. En vakt kom fram och jag blev lite spänd, men han skämtar bara med mig för att jag står och håller i skorna i handen istället för att ställa dem i hyllan precis bakom mig. En ensam besökare kom så småningom fram och ber mig ta en bild på honom med de väldiga valven bakom sig. Vi vandrar vidare, nu nordöst och vidare in i de konservativa muslimska kvarteren. Det känns kvarter för kvarter på något sätt. Och som du förstår är jag den enda med shorts och vi är de enda västeuropeerna här. Vad som verkligen förvånar mig är det vi inte ser, sekulära turkar. Olof berättade att naturligtvis finns motsättningar och författade meningar mellan olika grupper i Istanbul som i alla andra städer. Och en vanlig Istanbulbo skulle nog dra sig för att åka hit. Oroliga efter att ha läst och hört en massa saker om muslimer som helt enkelt inte stämmer. Vi tar vänster in på en gata där flera stora koranskolor ligger. Eftersom barnen förväntas ha uniform finns förstås också en hel del butiker som alla säljer kläder för barn som går i den här skolor. Däribland turbaner för barn. 10 kvarter längre bort börjar splutta betydligt. För nu går vi ner mot Gyllenhornets strand. Och på sikt så ser vi en väldig tegelbyggnad från 1800-talet resa sig mot himlen. Den påminner om ett elverk tror jag först. Men sen inser jag att det påminner om de pampiga realskolorna som uppförts i stora svenska städer ungefär den här tiden innan förra sekelskiftet. Och det är faktiskt också vad det är. Skolan ligger på kanten till det grekiska området och Olof stannar till i en korsning där han menar att själva gränslinjen är. Och nog kan jag se det. På ena sidan muslimer klädda i fotsida kläder. På andra sidan hipsters i shorts som nu bor i de grekiska kvarteren.
Då har vi gått igenom de muslimska kvarteren som var otroligt trevliga med massa butiker och sålade med olika saker. Och inte minst gick vi barnturbanbutiken som var väldigt spännande. Och nu står vi i gatan. Var är vi nu då? På väg till in i det i något grekiskt, va?
Ja. Den stora kupolen vi ser här i bakgrunden, det är den grekiska skolan som hör till ekumeniska patriarkatet som vi kommer att komma till när vi kommer allra längst ner då i. För att man kan säga så här att efter den turkiska erövringen så ägde ju rum en massiv inflyttning av turkar och muslimer som oftast bosatte sig på kullarna i den centrala delen av stan, alltså där vi rörde oss och kring, ja, där som Fatihmoskén ligger. Medan minoriteterna flyttade då ner mot vattnet. Så att där vi går ner mot Gyllene Hornet nu var ju tidigare grekiska och så småningom judiska kvarter. Medan mot Marmarasjön låg det armeniska och grekiska kvarter. Och patriarkatet har legat på den här platsen då, där nere vid vattnet sedan 1600-talet. Och den här skolan uppfördes på 1800-talet. Och den är mycket stor och pampig, en enorm kupol som man ser från alla sidor av Gyllene Hornet. Och man kan se också att precis på det gatan vi står, här ligger 3 moskéer verkligen på ett enda hörn. Och dessutom den stora koranskolan som uppfördes på 90-talet här bakom. Det är lite av en känsla av en slags frontlinje här som går någonstans. Vi, bakom oss har vi den kanske konservativaste delen av Istanbul. Och nu går vi ner i det som varit grekiska kvarter. Men grekerna är ju till stor del utflyttade och det har kraftigt gentrifierats på de senaste åren. Så det är mycket knickknacks och kaféer och konsthantverksbutiker och sånt där. Så det är en helt annan värld verkligen.
Ja, för jag ser de som kommer gående här och som har kvinnorna i sina långa svarta fottida. Vad de nu heter.
Ja, chador eller...
precis. Ja. De går uppåt för backen där vi kommer ifrån. Och så kommer turisterna från en annan backe upp här.
Ja, precis.
Och vänder precis här och går ner. Liksom. Så det är precis att det möts, men ändå inte.
Så är det, precis.
Och
det
kommer någon kort och med liksom en rosa mobilskal här. Precis.
Så ja. Det... Nej, men så är det. Och det är verkligen... Här möts olika världar. Och det vi kommer att se när vi nu börjar gå ner är på vänster hand här vid skolan så ligger en liten kyrka med en röd kupol. Det är faktiskt den enda bysantinska kyrka som fortfarande är en kyrka idag. Den byggdes på 1300-talet och uppkallades en bysantinsk prinsessa som 2 gånger blev bortgift med khaner i, mongoler säger man, det var ju inte riktigt mongoler, men det här var i samma veva som Bagdad föll till mongolerna, så att man i vid mening så har man förknippat det med mongoler. Men den överlevde som kyrka.
Spännande att se vad som kommer här nu. Här kommer en jättesopbil kanske. Sopbilen har passerat och vi förflyttar oss ner för backen. Var står vi nu?
Jo, så nu står vi precis vid den kyrkan som kallas för Maria Mochliotis här. Alltså Maria och mongolerna. Och det finns en speciell historia då om också varför den här inte omvandlades till moské. Och det handlar om att den här grekiska arkitekten som ska ha byggt den första fattigmoskén, hans mor ska ha varit väldigt tjust i den här kyrkan, och sultan Mehmet själv ska ha utfärdat en förman, alltså ett edikt som förklarar den här fick aldrig omvandlas till moské. Det här är ju en förmodligen mycket legendarisk produkt av en senare tidpunkt när det hade brunnit i området och det uppstod en konflikt om vem var det egentligen som hade rätt till den här brända området där kyrkan stod. Och som inte ovanligt i osmansk tid så kunde man plötsligt hitta lämpligt bevis på att, jo men titta här i en firman, här står klart och tydligt att sultan Mehmet själv har sagt att den här får inte bli moské. Så den förevisades och det godkändes och sultanen själv bekräftade detta och sa att nej, den här är en kyrka och den ska förbli en kyrka. Sen hur äktheter är det där diplomet, det kan man ju diskutera sen. Men det visar också på flexibiliteten i att, och inte minst uppfinningsrikedomen i osmansk tid.
Allt är aldrig bara en sak här.
Nej, absolut inte.
Vi vandrar vidare neråt. Och här passerar vi den ortodoxa kristendomens heliga plats, vilket motsvarar Sankt Peterskyrkan i Rom, fast mycket mindre. Och vi svänger in där och jag blir så tagen att jag glömmer fråga Olof något vettigt och än mindre spela in det. Katterna är förstås överallt, även där. Och vi fortsätter och kliver över katter och passerar katter och via branta trappor kantade av bedagade hus med stora gröna trädgårdar. Det är för första gången i livet pallat fikon. Ja, då kommer vi ner till kvarter fyllda med liv, coola kaféer och fräcka butiker. Trähusen här påminner om trähusen man ser i San Francisco och det beror på att de hade samma syfte. Trähus är mer motståndskraftiga mot jordbävningar än betonghus. Vi äter sen lunch på restaurang som lika gärna skulle kunna ligga i San Francisco faktiskt. Olof föreslår pita, den lokala varianten av pizza som är båtformad, och vi beställer lemonad och vatten. Efter maten går vi ner till Gyllene Hornets strand och hoppar på en av de här stora båtarna som trafikerar kors och tvärs. De för oss till Eyüp Vapur İskili, varifrån det bara är en kort promenad till Eyüp Vapur moskén. Här finns också en helig källa och ett heligt träd. Och här finns också ingången till det enorma gravfält som klättrar upp för bergssidan. Med tusentals och tusentals gravar tätt under stora gröna träd. På avstånd trodde jag först att det här var en park, men det är alltså ett stort gravfält. Och runt den själva moskén så finns det då en nekropolisen. Alltså ett område som en stad, men med gravar. Och när vi tittar på allt detta vandrar vi genom nekropolisen med alla sina gravar och mausoleum på jakt efter just en specifik grav. Står vi utanför sultan Reshad, alltså Mehmed den femtes grav. Varför är han viktig? Vi har tagit ända hit in från stan, vilket är ganska långt faktiskt.
Ja, varför han är viktig, det kanske snarare så att han är inte så särskilt viktig.
Han är viktig för att han är oviktig.
Ja, ungefär så kan man kanske kunna säga. Alltså, det är den sista sultanen som dör i Turkiet och begravs här. Det här är 1918, i slutet av första världskriget, och det går ju inte så bra för Osmanska riket och för centralmakterna. Så att kort efter att han har dött så tvingas ju Osmanska riket kapitulera. Och hans efterträdare, Mehmet den sjätte, går sen ett par år senare i exil och han ligger begraven i Damaskus. Så att det här är den sista av osmanerna som dör på plats. Och vi är ju då i Egypt som är, nu har vi tagit oss ända in till längst in i Gyllene Hornet. Eller inte allra längst in, men längst in i alla fall som båten går. Och det här är en pilgrimsort och som är omgiven av väldigt många gravar. Så att det här är inte bara en liten gravplats som den vi såg tidigare, utan här är rejält stort. Och uppåt sluttningen här bakom oss så klättrar sig gravarna upp till...
Ja, för nu är de fina kvarteren av detta, en enorma nekropolis.
Ja, precis. Där den franske författaren poeten Pierre Loti lät bygga sig ett litet logi på 1800-talet. Han var mycket förtjust i den här delen av Istanbul och den är väldigt pittoresk. Och den är, en del skulle kanske beskriva den nästan som att den är liksom över... Den är mer Istanbul än Istanbul själv på något sätt. Det är fortfarande mycket religiöst konservativ och det den drar pilgrimer från hela landet som söker sig för att be då hos Ayub Ansari, eller Ayub al-Ansari som man heter på arabiska, som sägs ha varit en följeslagare till profeten Mohammed på 600-talet och som ska ha dött under en av de belägringar som araberna riktade mot Konstantinopel då redan på den tiden. Så att det var en viktig källa för legitimitet för osmanerna sen när de faktiskt intog stan på 1400-talet, så var det viktigt att visa att det finns en islamisk historia här som de knyter tillbaks till. Alltså redan 800 år tidigare så hade man försökt erövra stan då och inte lyckats, men nu hade liksom Mehmet den andra hade fullbordat det här som försöket. Så att vi är utanför muren nu också, kan man ju tillägga.
Nej, men jag tänker att hela den här promenaden har ju varit liksom, insikten om att det är lager på lager och huller om buller och liksom de här, vi försöker gärna genom historien att dela upp det i liksom, antingen nationer eller etnicitet eller religioner, och det är väl det, en av de sakerna som jag tar med mig från besöket här i Istanbul är hur orealistiskt och orimligt det är här. I andra ställen kan man faktiskt göra det på något sätt, liksom när vi använder begrepp som att här är en smältdegel, så säger vi också någonstans att någonstans finns det rena, det ouppblandade, och här blandas det. Och här är det verkligen jätteblandat, men det får man ju också att reflektera över hur oblandat är det någon annanstans också. Det är kanske för att det är möjligt att göra distinktioner mellan olika religioner eller ursprung eller så, och här är det helt omöjligt på något sätt. Och alla gör bågar till alla, och alla skriver in sig allas historier på något sätt, och även i det moderna Turkiet som man tror börjar då för 100 år sedan. Nej, det börjar ju 100 år tidigare. Alla är verkligen röriga i det. Och här finns det sida vid sida alltihop. Liksom.
Ja, alltså det är ju också... Naturligtvis, det har alltid funnits distinktioner och det kommer ju alltid finnas. Men de har väl... Hur ska vi säga? Det har funnits också en större elasticitet, kanske till och med säga porositet liksom, mellan de här distinktionerna i historisk tid, som gör att de inte alltid är så fasta och fixa som man tror. Och det är en återkommande diskussion bland historiker, det är ju just att vad är det egentligen som är, när man talar om det osmanska riket, vad är det som händer när det kollapsar och man förflyttar, det är etniciteter som utsätts för förföljelse, förflyttningar som utrotas, etniska rensningar och så vidare. Är det en effekt av det moderna i själva verket? Alltså en önskan att man ska modernisera, allting ska bli klarare, mer effektivt, det ska finnas tydliga gränser, det ska finnas nationer, alla ska vara på sin plats. Eller vad det inbyggt i det osmanska systemet själv. Och där är ju naturligtvis tolkningarna isär. Men jag tror att konsensusen har väl lutat också, åtminstone under de senaste årtiondens forskning, när man har kommit att visa större intresse för imperier snarare än nationalstater, så har det väl lutat också att man ser på dem med en lite annan blick än man gjorde när de kollapsade den gången. För då uppfattades de ju som ofta som helt enkelt som misslyckade experiment. Det gick inte att hålla samman de här befolkningarna därför att de var så olika. Det var så man tänkte den gången.
Just det. Och där är vi just den moderna idén om den självklara staten är ju också ett effektivt sätt att liksom, vilket kön tillhör du? Ett eller två? Liksom, vilka är du, den här eller här? Är du inte med oss? Är du mot oss? Säger de utan att kanske ens känna till vem som sa det klassiska citatet. Mm. Det blir den där insisterandet på uppdelningen som är så omöjlig här på något vis. Liksom.
Precis. Så är det verkligen, och det är slutet på en lång historia här, men samtidigt fortsättningen på en annan. Jag menar, Turkiet fortsätter ju även efter allt det som har hänt och efter uppdelningen av moderna staterna, Turkiet och Grekland och Syrien och Mellanöstern och allt det andra, så fortsätter det ju liksom att vara en här fortsätter ju människor att mötas. Många gånger under den här promenaden som vi har också konfronterats med, det här är en plats som folk fortsätter att komma till från hela världen. Hit kommer inte bara massa flyktingar från Syrien nu i dagarna, utan här hamnar människor från Centralasien, från Västafrika. Det är en jättestor, det är Europas största stad, och det kommer det ju fortsätta vara.
Och att Mehmed den femte är liksom bortglömd och anses vara lite misslyckad syns idag helt enkelt på att här är ingen som vårdar hans grav. Det är låst, det är oklippt. Det är ett gigantiskt mausoleum och här ligger såklart katter som överallt annat. Men om vi kommer hit om 20 år så kan det ju hända att det här är det man har då lyft fram. För då kanske någon annan som styr över Turkiet och som vill visa på att allt det som var modernt inte var Erdogan eller var Atatürk utan någon annan. Och då kanske det här plötsligt man lyfter fram honom.
Det är en intressant tanke. Alltså det har ju skett naturligtvis under Erdogans tid har det skett en ganska tydlig också. Alltså intresse för det osmanska är ju större än det någonsin har varit. Både Turkiet och internationellt. Men det är vissa delar av det osmanska man vill lyfta fram. Man vill gärna lyfta fram de stora erövringarna, framgångssagorna. Och man lyfter gärna fram också sultan Abdulhamid som var sultan i slutet på 1800-talet. Som man förknippar väldigt mycket med en konservativ islamisk regim liknande den som den nuvarande regeringen nog gärna identifierar sig med. Och han avsattes 1909 till förmån för Mehmet Reshat som vi har här. Så att det finns lite sådana skäl i bakgrunden till varför Mehmet inte rankar så högt kanske. Men man vet aldrig, som du säger, det går upp och ner om man tolkar om historien och rätt vad det är så har man en helt annan syn på Mehmet.
Lager läggs till lager helt enkelt.
Ja, precis.
Strålande, tack.
Vi har nu kommit till slutet av promenaden. Vi har gått 17 456 steg, meddelar min telefon mig, eller 10,05 kilometer. Och jag tycker alltså att jag förtjänar en glass. Så jag gör ett försök att beställa en kula och glassförsäljaren leker med mig och lurar mig gång på gång på det där turkiska sättet innan jag äntligen får min chokladkula. På båten hemåt överröstar motorerna alla möjligheter att spela en boktips, men lite senare får jag ändå ett av Olof. Vad som är uppenbart för alla som följt med oss idag är stadens många lager som Olof återkom till gång på gång på gång. För den som läst Orhan Palmuks roman Den svarta boken kommer inte det här som någon överraskning. Istanbul är ju en ständigt närvarande karaktär i Nobelpristagarens romaner, född här i stan som han är. I Den svarta boken är den centrala frågan identitet. Och det handlar inte bara om huvudpersonen Galips sökande utan också om frågor som rör Istanbuls identitet. För när han, huvudkaraktären, vandrar genom Istanbuls olika områden lär man känna de här områdena och deras olika karaktärer. Frågan som ställs på raderna och mellan raderna är om Istanbul är en stad där öst möter väst, det antika, det moderna, islam, det sekulära, där rika möter fattiga och såväl persor som bönder är närvarande. Så vad är egentligen den riktiga identiteten? Är den moderna metropol eller en döende relik av den en gång så stora staden Konstantinopel, centrum i Ottomanska riket? Svaret är förstås att det är alltihop. Och det är det som gör Istanbuls historia unik och intressant för oss alla. Och det var detta som Olof Heilo, föreståndare för Svenska forskningsinstitutet här i Istanbul, fick mig att förstå. Nu undrar jag förstås vem av dina vänner som du tror skulle gilla dagens avsnitt. Använd då dela-knappen här i appen, få skicka det till dem och hjälpa dem att lära sig någonting nytt. Att fråga en kompis eller få tips av en kompis, det är nog vanligt sätten som man faktiskt lär sig nya grejer här. Producerare för avsnittet var Andrea von Essen, klippningen stod Jens Back för och mixningen gjorde av Stray Dog Studios. Tack också till Svenska forskningsinstitutet i Istanbul. Nästa gång får du lära något annat och vi ger perspektiv på ett annat aktuellt ämne som bygger på din allmänbildning. Vi hörs då.